Liknelseboken, en kärleksroman. Kapitel 1. Liknelsen om det återfunna notesblocket. Enligt arbetsboken har han bara mött henne 3 gånger. Den första gången är en söndag eftermiddag i juli 1949. Det är då han använder den gåtfulla beteckningen kvinnan på det kvistfria furugolvet. Den andra gången är den 22 augusti 1958. Det är i Södertälje. Den tredje är i november 1977. Han har uppenbarligen lovat att aldrig någonsin berätta. Inte för någon. Men nu har det ju gått så många år. Och då kan det göra detsamma. Långt senare ångrar han att han inte hållit ett bättre tal i församlingsgården efter moderns begravning 1992. Det skulle ha varit ett enklare tal, inte så humoristiskt. Han hade undvikit, han skulle talat mer direkt, inte gått bredvid när han skulle sammanfatta. Han hade sedan dess, redan efter några år, önskat skriva en reviderad utgåva av talet. Kanske endast tryckt i 10 rättade exemplar för att delge barnbarnen. En text mycket lugn utan biblisk frossa. Det var dock inte lätt att för barn omtala eller nedskriva. Han undrade ofta vad som nu hade gått fel. Han var ju erfaren att skriva, hade lärt redan som barn, sen fortsatt. När han skrev var han aldrig rädd, men bara då. Därför blandade han ihop sig. Det var som om bokahopen låg vid hans fötter och så sparkade han till som om han varit icke-skyldig. Det var som om han uppdelade sig. En del av honom var den nedskrivna delen som han benämnde. En annan var brodern, den som hade dött redan som foster efter 2 minuter, just utsliten ur moderns glupska sköte. Denne besatt lösningen. När man fotograferat den redan stelnade lillkroppen hade denne dock inte gapat med truten som en fisk på land utan haft ett sötaktigt utseende. Och detta kan ha smittat till den 2 år senare efterkommande brodern, alltså han själv, och blivit synligt långt in i ålderdomen. Det söta smittade. Och denna sötma var det som förhindrade att han kunde skriva en kärleksroman. Man baxnar. Det fanns goda skäl att vara rädd om man tänkte så, och det gjorde ju många. Man kunde också uppsöka de svarta hålen vid revision av gravtalet, eller det som låg mellan det sagda. Det fanns kanske ännu tid. Att tränga sig in i historiens spricka som om detta vore enklare. Det var ju det utelämnade som gjorde mest ont. Hålen och sprickorna var inte självklara. Blev mest som meddelanden med raderna skrivna på varandra så att de ursprungliga orden, återuppsökta, långsamt täcktes över och blev grå och sen svarta och till sist helt obegripliga. Det täckte över sig självt. Så var det med det enkla. Det var som självfrälsning. Han reste i september upp till byn. Han ville för säkerhets skull besöka Granholmen med de mångtusenåriga granerna, minst 1000 år gamla, som hans mor på 40-talet försäkrande sagt till honom, där hon suttit på stenen och stirrade ut över vattenytan när maken var död och enas lillpojken fanns kvar att trygga sig till. Fast han var mager och snarast rank. Granarna var enorma. Holmen bara 70 meter i diameter. Huset hade fadern först byggt som en sommarböning 10 meter från det gröna huset. Så dog han handlöst. Och farfadern och bröderna hade monterat ner allt samman som häst kört över till Granholmen på isen om vintern och monterat upp. Det var den tiden man kunde bygga hus. Det var familjen som gripit in eftersom det skakats av faderns död på ett nästan obegripligt sätt.